Ja, vi ska vara inför Herren en stund och ha lite bibelstudier. Läsa lite vad ordet säger. Förra gången jag talade så talade jag om den skaran som stod på glashavet. Som hade vunnit seger över vilddjuret. Och som hade vunnit seger över det här märket och talet. Och de stod där. Därför att de hade rena hjärtan. Och jag sa att jag skulle gå vidare. Förra söndagen hade jag redan en text som jag tänkte gå vidare med. Jag ska försöka att göra det idag. Och vi kommer att läsa en hel del i Bibeln. Och det handlar också om en person som är Guds enfödde son. Och det är Jesus Kristus. Och det är honom vi har samlats här för att upphöja på alla sätt. Inte människor utan bara Jesus. Och det är vår förhoppning att den helige ande ska få tala idag till oss i det här mötet. Tack Fader för ordet som du har gett. Att det är levande, kraftigt och verksamt. Tack att det ska verka i våra hjärtan idag Herre. Tack att du vill tala till oss och undervisa oss. Förmana oss och bygga upp oss. Därför att du vill fostra oss Herre. Och du vill få oss att gå på den smala vägen. Som leder hem till himmelen. Tack att du har gett oss ditt dyrbara ord Herre. Och jag ber Herre att du ska låta din ande vila över ordet idag. Och att vi får ha öppna hjärtan och lyssna in idag. Och framförallt att du ska hjälpa mig att kunna förmedla ordet Herre. Gör det levande, Herre. För jag kan inte ge mig själv. Då blir det bara torrt, Herre, och dött. Men om du kommer med din ande, då blir ordet liv i vars och ens hjärta. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska börja att läsa ifrån Kolosserbrevet, det första kapitlet. Underbara ord. Ska läsa om han som är den främste. Kolosserbrevet 1 och 13 och till 23. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Nu är det Jesus vi talar om. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Jag läser det en gång till. För att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Den främste, det är Jesus. Han är källan till att du och jag existerar. Allt är skapat genom honom och till honom. Med det som utgångsläge så ska vi läsa om Nu har vi läst vad vi har fått och vem han är. Men så ska vi också läsa nu ifrån Jakobs brev. Vi ska läsa på flera olika ställen där i Jakob. Vi börjar att läsa i kapitel 1, några spridda verser. Kapitel 1 och från vers 2 till 4. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Utan brist i något avseende. Ja, och så läser vi från vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. När synden är fullmogen föder den död. Det här är väl något som jag tror att ingen utav oss kan förneka. Det här är ju något som alla drabbas av, alla troende. Man frestas, men frågan är hur man hanterar frestelsen när den kommer. Och vi ska inte gå in på allt sammans, men jag ska rikta in mig på det som jag upplevde att jag skulle tala förra söndagen. Och det är den elaka tungan. Och det står det om i kapitel 3 i Jakobs brev. Och att vi ska läsa där, det står att tungan är som en eld. Vi läser om att vi ska lägga bort vissa saker och att vi ska ta emot andra saker. Och vi kan säga att den frukten som vi bär, det är bevis och vittnesbörd om vad Jesus har gjort i våra liv. Men vi läser där ifrån kapitel 3 och vers 2. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten lem, men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten, skriver Jakob. Och vi kan läsa lite från det fjärde kapitlet, vers 11. Jag läser några verser där. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Och så ska vi se här. Vers 17. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Och så ska jag läsa ett par verser ifrån det femte kapitlet och vers 9. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Och vers 12. Framför allt, mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Jag vet inte, det är väl inte så ofta vi kanske predikar över det här. Men just det här med tungan och vad vi talar är ju så oerhört viktigt. Därför att Jesus har ju också berättat om vad det innebär om man använder munnen på fel sätt. Och nu när vi har hållit på att läsa om hebriderna och talat om hebriderna, då bad de där, rena mitt hjärta och rena mina händer, Gud, för att du ska kunna använda mig. Och det står ju också att från hjärtat kommer det här onda, utifrån hjärtat. Och ska vi nu kunna komma inför Gud och ge honom våra liv och kunna leva ett liv i lydnad och i tro för Herren, då måste ju också våra hjärtan vara rena. Och därför så måste vi gå på djupet. Och det gör man när man går in i hjärtat. Går man på djupet. För där inne, därifrån utgår livet. Nu läser vi Matteus vad Jesus säger i några verser här. Matteus 12 och 33 och framåt. Och nu, det här talade Jesus till fariseerna som var rätt så lagiska i sina gärningar. Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott. Och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Det är rätt allvarsamma ord här. Av frukten känner man trädet. Och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och för varje onyttigt ord som människor talar ska de stå till svars på domens dag. Käre Gud, tänker jag. Hur ska man kunna klara ut detta? För varje dag, men det sa ju Jakob, vi felar alla i vårt tal. För varje dag så faller man väl nästan i denna fällan. Att man talar något som man inte borde. Men nu säger ju Jesus att det kommer ur hjärtat. Och då behöver ju du och jag få rena hjärtan. Så att vi kan, ja, stå där en dag och veta att Gud, mitt hjärta är rent inför dig. Och Johannes döparen sa en gång, när de kom ut till honom och ville döpa sig, så sa han att tro inte att ni kan fly undan vredesdomen. Men bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och det är det vi har varit inne på. Bär god frukt som hör till omvändelsen. Det här är ju ett mycket svårt ämne, men vi kommer fram till hur vi ska gå tillväga så småningom. Och vi ska fortsätta att läsa några ställen till ifrån Efesierbrevet. Studerar vad Bibeln säger. För varför behöver vi rena hjärtan? Och varför är det så viktigt? Jo, därför att vi är kallade att representera Jesus som hans folk, som hans barn. Och nu läser vi från Efesierbrevet kapitel 1 och från vers 1. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. Varför? För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Inför honom skulle vi vara heliga och fläckfria. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Lyssna nu. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Där har du anledningen till att vi ska stå rena och fläckfria inför Gud. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i Jesus ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus, vad ska vi göra nu? Ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas. Varför? Jo, för att hans härlighet ska prisas. Den älskade ska prisas igenom våra liv och igenom det Jesus har gjort för oss. Thorald Gilbrand skriver i en kommentar att Guds förutbestämmelse att vi skulle tas upp som hans barn beror inte på något företräde från vår sida eller på något som helst utom Gud. Det är bara Gud. Det var något som han och bara han ensam bestämde. Ett beslut som fattades i godhet av hans egna fria vilja. Källan är alltså Guds kärlek. Och medlet för att få del i detta är Jesu Kristi försoningsdöd. Den slutliga avsikten med barnaskapet är att Guds härlighet ska framträda genom oss. Och då är det också viktigt vad som kommer ut ur våra liv. Vilken frukt vi bär. Och det är viktigt för att Jesus ska bli förhärligad. För att Jesus ska prisas. Från människor som ännu inte har kommit till tro. Och från himmelen. Ifrån himmelen. Och i det andra kapitlet så står det också så underbart. Så här ifrån vers 1, där i Efesierbrevet. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Vi var döda. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Vem är det? Jo, det är Satan. Och den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Alltså redan när vi var döda. Innan. När vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och inte på grund av egna gärningar. För att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till vad? Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Han har förberett goda gärningar för oss. Att vandra i. Vi är frälsta av nåd. Och han har förberett dessa gärningar för oss att vandra i. Och det är ett resultat av frälsningen. Allt sammans är hans verk. Och så går vi vidare till kapitel 4 och vers 20. Hör nu för dig som han har kallat. Och som han förlät innan du ens hade åkallat honom. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som fanns hos Jesus. Som finns hos Jesus. Ni har lämnat ett förra liv. Ni har lämnat ett förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Tala bara det som är gott. Lägg bort det gamla. Och förlåt varandra. Och ta emot det som Herren har gett. Det här är en uppmaning ifrån Paulus till oss. till församlingen om en överlåtelse och att leva åtskilda från världen. Att skilja sig från världen. Det är väldigt lätt att skylla på orsaker och verkan. Det är lätt att man skyller på fienden. Man kan ge djävulen skulden för allting. Men vi har också en skyldighet att låta oss förvandlas. Att ha en vilja till att vända oss bort ifrån världen. Så att vi kan vandra i goda förutberedda gärningar som Herren har gett oss. Och i kapitel 5 och vers 3 står det: men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan, är en avgudadyrkare. Så långt går Paulus. Ingen sådan ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord eller tomt prat. Det här är ett ämne där vi själva har ett ansvar för hur vi talar om varandra. Eller hur vi använder vår tunga och vår mun. Ofta så talar vi om varandra istället för att tala med varandra. Och att liksom istället tala direkt till människor istället för att gå bakom ryggen och tala om varandra. Det är ju också ett sådant grepp som Paulus tar upp här. Och Jesus är ju vårt stora exempel och föredöme. Han gick lidandets väg. Han blev fördömd. Han blev föraktad. De ljög på honom. Men Jesus svarade inte tillbaka med samma ord. Utan han teg istället, står det på något ställe. Och det här är ju ämnen som vi har att brottas med hela livet, tror jag. Just detta med tungan och munnen. Vad gör vi med vår mun? Tungan är en eld som kan sätta en hel skog i brand. Och vi vet det. Ett överilat ord och så är det kört. Och så ångrar man sig och sen. Men det finns ju förlåtelse att få. Och det är ju därför Jakob undervisar om just detta i ordet och även Paulus. Därför att den goda frukten ska bli synlig i våra liv. Och då kommer vi ju in på ett ämne också i Efeserbrevet. Där Paulus talar om enheten i Kristi kropp. För jag tänker så här. Om vi nu är i ändens tid. Och om vi också får ropa som man gjorde på hebriderna. Gud, ge oss rena händer, rena hjärtan. Då måste vi också ha villiga hjärtan till förändring. Och det är klart att vill man fortsätta i det gamla spåren. Då kanske det inte kommer det här som man längtar efter. Utan det kommer an på oss också. Med en överlåtelse. Och Gud har gett till församlingen. Står det i Efeserbrevet 4. Först så talar Paulus om att vi ska vara eniga. Vi ska vara ödmjuka och milda på allt sätt. Att vi ska ha visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Och jag tror att domen börjar med Guds hus, står det någonstans. Jag tror att vi som Guds folk, vi måste börja se på oss själva. Hur har vi det ställt? Ingen är bättre än den andra. Som pastorerna och prästerna sa där på hebriderna. Nej, De kom ju ingen vart i bönen ens. De kom inte loss. Förrän en ung man fick ett ord ifrån Herren. Och han stod upp och sa, hur kan vi stå här och be? Hur kan vi ropa om väckelse? Och hur kan vi ropa om renhet när vi själva har saker i våra hjärtan som vi inte har gjort upp om? Saker som vi måste göra oss kvitt. Och jag tror att det är viktigt att man i församlingen har en enhet i kärlek. Att vi älskar varandra, att vi är på väg till samma mål, att vi har fördrag med varandra, tålamod, kärlek och så vidare. Och Paulus säger att vi ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fredens band. Och då är det viktigt att vi talar väl om varandra. Det är en av de sakerna. Och nu är det så att Gud har gett till församlingen. Står det i Efeserbrevet 4:11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter och andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Utan vi ska istället hålla fast i kärlek vid sanningen och växa upp till honom som är huvudet. Nämligen Kristus. Nu är det inte så. Man kan tolka det så. Att det är bara några få utvalda. Högt uppsatta. Som ska vara apostlar och herdar. Och profeter och så vidare. Nej, så är det inte. Några har fått den uppgiften. Men vad står det? De ska utrusta de heliga. Till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så detta ska gå vidare. Fåren ska inte bara sitta i bänken och äta hela tiden. Utan det tanken är att de ska bli utrustade till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Gud har inte utsett vissa till att vara här uppe och andra till att vara här nere. Utan till att utrusta alla för tjänst i Guds församling. Och församlingen har en uppgift på varje ort och plats. Och nu är det ju så när det gäller herdarna. Att deras uppgift är att vaka över fåren. Man har ett ansvar inför Gud. Att de växer till. Att de inte driver bort. Av vindkast i läran och så vidare. Och jag skulle vilja säga en sak. Det har nog aldrig varit svårare än vad det är i den här tiden. För hur är det idag? Jo, utbudet på den andliga marknaden är enormt stort. Det är ett enormt utbud idag av andlighet. Inte bara kristenhet utan alla olika andliga inriktningar som man lätt kan blanda ihop om man inte har fått den här utrustningen och undervisningen. Ja, men vi har ju tv också. Vi har ju nätet. Vi kan resa och röra oss på ett annat sätt. Nu säger inte jag att det är något fel i att lyssna på andra inriktningar när det gäller läran om Jesus. Det kanske inte är fel, va? Men det finns en fara i för herdarna att människor idag kan lyssna till så mycket. Du kan gå in på nätet på YouTube och du kan lyssna till någonting som du tycker är så fantastiskt bra. Men när du har lyssnat ett tag så kanske det finns någonting i ditt hjärta eller i din tanke som börjar att plinga lite. Det börjar liksom hända något och du tänker, men vänta, detta har jag inte hört förut. Eller du känner någon slags olustkänsla i din ande. Vad är nu detta? Det är så lätt att bli bedragen idag. Det är så lätt med alla tv-predikanter och allt som finns via undervisning och allting som kommer i vår väg. Och herdens uppgift är ju att föda och mätta fåren på varje plats, varje församling. Men om fåren nu äter annan mat på andra ängar, att man är ute och äter lite här och lite där, och man äter en annan föda, ja, vad händer då? Om du har en fårjord på 100 får och nu går du ut på kvällen för att du ska ta in dem, och så ser du att ja, men de är inte där allihop. Det kanske bara är 80 där. Vart har de andra vandrat bort? Vart har de drivit iväg? Alltså, man vet aldrig vart de har gått bort för dagen. Kommer tillbaka nästa dag, men vart har de varit? Alltså, de är spridda från dag till dag. Och herden vet inte hur han ska kunna samla jorden idag. För det är så mycket nya intryck. Och det är så mycket uppenbarelser. Och det är så mycket underhållningsmentalitet. Och det är så mycket som lockar fåren idag. Och samtidigt finns det ingen som har ansvar för dem. För den du lyssnar på, kanske på Facebook. Eller den du lyssnar på YouTube. Som du gör nu. Kanske inte har ansvar för dig. Den herden kanske inte känner dig. Han vet inte ens vem du är. Men han sår ut någonting. Men vem ska ta ansvar när mörkret faller och vargarna dyker upp? För så är det. Paulus hade fått se mycket av Guds under i Efesus. Det var hårt arbete. Det var tufft arbete i Efesos. Det var många som kom till tro. Men det var ett enormt motstånd också. Och Paulus säger i sitt avskedstal i Apostlagärningarna kapitel 20. Så säger Paulus till de äldsta, han kallar samman dem. Paulus vet vart han är på väg. Det är sista gången han kommer att träffa de här vännerna. Om vi läser från vers 17 i kapitel 20 i Apostlagärningarna. Så står det: från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste där. Och när de hade kommit till honom sa han till dem: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp. Och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Och så jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring oss och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Det var herden Paulus som talade här. Under tårar hade han vakat över dem och varnat dem dag och natt under 3 års tid. Därför att han visste faran, vad som skulle kunna hända i jorden när han hade lämnat. Därför så är det så viktigt att vi lär känna Jesus. Och att vi vandrar på den rätta vägen. Så att vi når fram till målet. Och det finns hjälp att få. Du och jag kommer aldrig bort ifrån detta. Frestelserna, kampen och striden. Men det finns en hjälp att få. Och vi har fått den helige ande som också är ett sigill fram till den dagen. Och jag skulle vilja läsa några ord ur David Wilkersons bok Det är fullbordat. För att David Wilkerson, det sägs vara den sista boken han skrev. Och i den boken så beskriver han lite utav det som kan hända i våra liv, i ditt och mitt liv. Han beskriver det på ett så bra sätt så jag vill läsa lite ur hans bok. Och han utgår ifrån Andra Samuelsboken kapitel 10. Jag går inte in och läser där, men jag citerar ifrån David Wilkersons bok Det är fullbordat. Där berättas hur Israels fiender ammoniterna lejde arameiska trupper för att föra krig emot David. David sände ut sin militära ledare Joab tillsammans med en utvald armé för att möta trupperna vid landsgränsen. Och de besegrade arameerna stort. Israels seger var överväldigande och fienden flydde i fruktan. Då gladde sig David, står det här. Detta är slutet för arameerna. Vi kommer inte att ha problem med dem igen. Vår armé gav dem dödsstöten. Och så skrev han i psalm 18. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter, fienderna. Ändå berättar Bibeln för oss. Då arameerna såg att de hade blivit slagna av Israel, återsamlade de sina styrkor. Israels fiende omgrupperade sig och började genast planera en ny och ännu större attack. Den här gången var tanken att de skulle komma emot Israel med stora vagnar av järn. Du inser förmodligen att denna berättelse är mer än bara en kort beskrivning av Davids problem med arameerna. Den handlar också om Jesu Kristi efterföljare idag. Och vår kamp med Satan, våra själars fiende. Den handlar om kamp vi trodde att vi hade vunnit för länge sedan. Kanske mot ett visst begär. Kanske mot en vana. En frestelse vi en gång besegrat. Hela tiden trodde vi att all min bön och fasta över det här har gett resultat. Jag har äntligen vunnit seger genom tro. Den där gamla frestelsen är död och kommer aldrig att resa sig igen. Jag kommer inte att behöva plågas av den igen. Ändå ger oss Gud den här berättelsen i Bibeln för att lära oss något viktigt. Varje seger vi vinner över köttet och djävulen kommer snart att följas av en ännu större frestelse och en ännu starkare attack. Därför att Satan ger helt enkelt inte upp i krig emot oss, för vi är Guds barn. Så han kommer tillbaka. Och då, nu kommer han emot oss med vagnar av järn, vapen och redskap med större kraft och intensitet än vi någonsin tidigare mött. Känner du igen det eller? Jag gör det definitivt. Man kanske trodde en gång att nu när man var frälst och fri och förlåten, då var det inga mer problem, inga mer motstånd, inga svårigheter. Men ack, det var det. Och nu står det att arameerna gick i ställning mot David och gav sig strid med honom. Och plötsligt mötte David samma gamla fiende, den som man trodde att han hade besegrat en gång för alla. Så kom han med sina trupper och mäktiga vagnar av järn. Och det är viktigt att se att under den här tidsperioden så levde inte David i någon synd. Han var en from man som vandrade i Guds fruktan. Men David var också mänsklig. Till och med David, kung David, var mänsklig. Och han måste ha blivit väldigt förvånad över vad som hände. Varför skulle Gud tillåta att denna fiende kom emot honom igen? Och han började fundera, var han olydig på något sätt? Vad är det du försöker säga till mig, Gud? Är detta din tuktan? Och så sa David, Gud, jag behöver din styrka i detta. Och så är det väl med oss också. Vi börjar gräva ner oss i självrannsakan. Vi blir förvirrade och rädda. Vad gjorde jag för fel? Finns det någon ond rot i mig? Hur ska jag annars kunna bli frestad på samma område om och om igen? Jag måste vara en bluff, en hycklare, en smutsig, rutten och solkig kristen helt enkelt. Det är så man tänker. Men plötsligt mitt i sin förvirring och självrannsakan så kom David ihåg någonting. Jo, för han hade hört Gud tala. Han hade läst i ordet. Han kom ihåg det förbund som Gud hade upprättat med honom. Att han skulle få bygga ett hus. Herren skulle bygga ett hus åt David. Och helt plötsligt, så istället för att gå vidare in ännu djupare i det här självömkan, så tog David fatt på de här förbundslöftena. Och det första han gjorde var att flytta blicken från sina anfallande fiender. Han såg inte längre på fiendeherren som hade kommit tillbaka, utan han vände bort blicken. Och så började han sjunga. Och så sjöng han, han räddade mig, ty han har mig kär. Och nu säger David Wilkerson här i den här boken att utifrån det nya förbundet så kan vi göra anspråk på seger redan innan kampen börjar. Gud har i det nya förbundet lovat oss: jag kommer att trampa på era fiender, ert kött, era frestelser och djävulen. Ni kan inte besegra dem i egen kraft. Försök inte att besegra fienden i egen kraft. Det går inte. Ni måste lita på mina förbundslöften. Och då kommer ni att kunna glädja er över segern redan innan ni går ut i strid. Och plötsligt så var han ännu mer full av glädje. Och han sjöng åter igen till Herren och Herrens ära. Jag läser några rader till. Detta är läran kring Guds förekommande godhet. Han har förutsett alla våra strider. All vår kamp mot synden, köttet och djävulen. Och i sin barmhärtighet och godhet har han betalat vår skuld. Redan innan det var dags. Redan innan vi hade blivit helgade har han betalat vår skuld. Och genom förbundet har han i förväg betalat för alla våra misslyckanden och återfall. Hans förbundsed försäkrar oss om hans förekommande godhet i våra liv. Vår seger är alltså redan bekräftad. Det är dock viktigt att vi förstår att detta inte gäller kristna som flörtar med synd. Genom att vägra släppa sina begär har de redan överlåtit sig till fienden. Sådana personer vill helt enkelt inte bli fria. Och de har redan utvecklat ett förhärdat hjärta. De har testat Guds nåd och kärlek om och om igen. Tills de har börjat förakta den. Men Guds förekommande godhet gäller de som älskar Jesus. Och som har blivit överraskade, överrumplade av synden. Herren försäkrar oss att även om vi temporärt blir nedslagna kommer vi att gå upprätta ur striden eftersom Jesus har betalat vår skuld. Och så är det kanske med oss. Vi har blivit slagna, sårade och sargade. Men hur kommer man fram nu till detta underbara i det nya förbundet? Jo, med hjälp av den helige ande. Den helige ande driver ut all fruktan ur oss. Fruktan för att falla, fruktan för att bli avskuren från Gud. Fruktan för att förlora den helige andes närvaro. Och han gör det genom att ge oss sin glädje. Och så säger David Wilkerson att ändå är det så få kristna som har denna överflödande glädje. Stora delar av Guds församling går omkring som de hade sorg och de känner aldrig vila i själen eller friden i Jesu närvaro. De ser sig själva som om de befann sig under Guds vrede snarare än under hans beskyddande vingar. De ser honom som en hård uppdragsgivare, alltid redo att komma med piskan över deras ryggar. Så fylls deras liv av fruktan, skuld och förtvivlan. De lever utan glädje och hopp och är mer döda än levande. I Guds ögon handlar vårt problem inte om synd. Den är redan betald. Skulden är betald. Den handlar om tillit. Jesus tog hand om vårt syndaproblem en gång för alla på Golgata. Jag kan inte läsa mer ur den boken. Men jag tyckte att det var en så bra beskrivning. Vi kan inte själva, men Jesus har redan gjort det. Han har redan betalat skulden för oss. Och vi har fått löfte om att kunna leva i en bestående seger. Den seger som Jesus vann på Golgata. Genom det nya förbundet i hans blod. Genom Jesus, för allting handlar om honom. Våra liv ska förhärliga Jesus. Vi ska inte förhärliga oss själva på något sätt. Men vi ska förhärliga Jesus med våra liv. Och det kan vi göra igenom den hjälp som Herren ger oss. Om vi lever i ordet och vi lever kvar i löftena som ordet ger. Och i den helige andes kraft. Kan vi få vandra i ande och sanning. Jag vet inte om du fick med dig någonting av detta nu. Jag hoppas att du i alla fall fick med dig. Att du är försonad på Golgata. Och att du är en nyskapelse i Kristus Jesus. Och att du kan lämna det gamla bakom dig och välja att vandra med Jesus och bära god frukt i ditt liv. Och det här är en ständig kamp, men Herren visste redan om den kampen. Han har alltid vetat det och han har alltid berett en utväg för dig och för mig. Och han vill alltid stå där och hjälpa dig om du har ett rent hjärta och kommer inför honom. Inte så att du utnyttjar Guds nåd och syndar gång på gång. Utan att han ser ditt hjärta. Gud såg Davids hjärta. Han visste, fast han syndade stort, så visste han att i Davids hjärta fanns en längtan efter renhet och sanning. Och efter att få tjäna Gud. Och få leva i trohet till Gud. Tack och lov att Gud ser till våra hjärtan. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig, Herre, för att du har berett en utväg för oss. Och tack, Herre, att du fostrar oss. Och du lär oss. Men du gör det i kärlek. Du kommer inte med piskan. Du kommer inte och jagar oss. Du kommer stilla och milt genom din heliga ande och talar till oss. Du vill att vi ska omvända oss därför att du vill ge oss allt av ditt goda. Allt det du har förberett åt oss. Tack för det nya förbundet och löftena där du Jesus har trätt upp i vårt ställe. Och du har också öppnat vägen in i himmelen. Du är vår överste präst. Du är vår medlare, Herre. Du är den som vill leda oss hela vägen hem, Herre. Jesus, jag tackar dig för allt vad du har åstadkommit åt oss. Till försoning för oss. Medan vi ännu var syndare så lät du din nåd komma över oss. Genom att du frivilligt, Jesus, gick i döden i vårt ställe. Du betalade priset. Du tog skulden på dig. Och tog bort synden ifrån våra liv. Och Herre, hjälp oss att vi kan leva med rena sinnen, Herre. Så att vi kan förhärliga dig, Jesus. För det är vår uppgift. Det var det att församlingen skulle stå fram. Helig, skinande, ren. Därför att vi skulle förhärliga dig, Guds enfödde son. Det var det som var vår uppgift och det som är vår uppgift, Herre. Att kunna förhärliga ditt namn, inte i vår egen kraft, Herre, utan med den kraft som du har låtit bo i oss. Du har låtit din heliga ande ta sin boning, inte våra egna gärningar. Vi kan inte nå någonstans, Herre, utan dig, men genom att du har förberett goda gärningar som vi kan få vandra i. Herre, jag ber att vi ska kunna ödmjuka oss i förkrosselse i våra hjärtan och i våra sinnen, Herre. Kom och böja oss inför dig, Herre. Och lägga ner allt detta som står i opposition till dig och till sanningen, till ditt ord, Herre. Hjälp oss hur vi brukar vår mun, Herre. Jesus, du sa att vi ska stå till svars en gång för våra ord. Gode Gud, förlåt oss. Fader, förlåt oss i Jesu namn. Alla våra tomma ord, alla våra falska ord. Varje gång vi kommer med lögn och förtal och skvaller och vad det än är, Herre. Så hjälp oss, Herre, att vi talar gott om varandra. Att vi välsignar varandra så att vi kan bära den goda frukten. Och hjälp oss som församling, Herre, att vi får vara Kristus lika i allt vad vi gör och säger och tänker, Herre. Herre, vi är människor och du vet det, Herre. Men du har berett en utväg för ditt folk, Herre. Och vi tackar dig för att det är fullt möjligt, Herre, att följa dig, Jesus, genom den heliga andes kraft. Amen, amen, amen. Tack och lov, tack och lov. Det är bra att studera Guds ord ibland. Och även om en sanning träffar hjärtat. Om man känner att det blir ett styng i hjärtat. Att det träffar en. Så om du fortsätter att läsa i Guds ord. Så som vi har gjort idag. Så förstår vi ju att Jesus är svaret. Att han hjälper. Och att vi inte kan själva. Men han vill fostra oss. Det finns en plan med våra liv. Han har utvalt oss. Han har utvalt oss till att bli hans. Och på så sätt så måste vi stå rena och rättfärdiga inför Fadern. Därför att han har redan gjort detta för oss. Så om vi vill följa Jesus, då måste vi också följa det han har gett oss i sitt ord. Det är viktigt att vi gör det. Och när vi inte kan själva, som David Wilkerson talar om här, då vet vi att i det nya förbundet, genom Jesu Kristi blod, så har vi fått förlåtelse för alla våra synder. Amen. Gud välsigne dig. Sök honom medans tid är.